Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, to get 20, 20, 20, to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Ja, hej Fanny.
Hej Lina. Och hej Nina.
Hej.
Hej.
Välkommen till Life with Kids-podden.
Tack så mycket. Välkommen till mitt stökiga sovrum.
Ja, vad kul att vi fick komma hem till dig.
Ja, jätteroligt att ni ville komma.
Vi ska ju prata lite med dig idag kring föräldraskap och sådär. Jag tänkte, skulle vilja börja med din att du får presentera dig lite helt enkelt.
Ja.
Vem är du? Det där är inte mitt barn.
Det är väl jag mamma. Jag är mamma som ni kanske hör. Jag vet inte om det hörs igenom. Ja, vem är jag? Jag är i grunden en smålänning som har bott i Stockholm sedan 11 år tillbaka är det väl nu. Och journalist och skribent, modeprofil och även lite mammaprofil kan man säga. Jag har lite olika strängar. Ja. och sen är jag mamma till två barn, Essie och Rocco. Ja.
Hur gammal är Essie nu?
Essie fyller 4 snart. Mm. Och Rocco blir 1 här nu på våren, ja, i maj.
Mm. Ja. Mm. Så, då är du mitt uppe i det.
Det kan man säga.
Säga.
Ja, verkligen. Så att det är lite, när man får den här frågan på vem man är, så just nu måste man ju säga att man så här, nu när vi sitter och spelar in så är det slutet på februari. Mm. Och det har varit en extrem start på året när det gäller med sjukdomar och hela den här. Så nu känner man ju sig bara som en mamma nästan.
Ja.
Alltså i vanliga fall när man får en sån fråga så känner jag kanske att jag presentera mig själv främst som en person som är journalist eller skribent eller som, ja, men som har mycket på gång i livet. Mm. Just nu känner jag bara att man bara vill sova, jag vill bara bli frisk, jag vill bara
ta mig utanför väggarna.
Ja, men exakt, så nu är det verkligen på svar på frågan, jag är en mamma.
Ja, lite man svårt, är aldrig så mycket mamma som när det är
sjukstuga.
Februari.
Det är helt otroligt. Och jag har aldrig varit med. Jag vet inte om det är för att man nu har två. Den här, för det är min första februari där jag har två barn.
Just det.
Så att sjukdomarna har gått runt på ett helt annat sätt. Mm. För med Essie, när vi bara hade Essie så kände vi aldrig av det här med februari. Det var bara någonting man hörde om. Men den här gången har det varit extremt mycket.
Mm. Jag känner igen det där. Jag har ju en 2,5-åring då, Penny, och hon har ju dragit hem det mesta, tycker jag. Sen har vi klarat oss ganska bra, men hon har ju liksom gått igenom det ena efter det andra. Så det är väl bara att beta av det där. Ja. Inte så mycket att göra åt.
Nej, men det blir liksom jobbigt för Essie har varit sjuk och Rocco har varit sjuk och jag har varit sjuk.
Ja.
Och den jobbigaste kombinationen blev ju då när jag själv hade influensa och Essie blev sjuk och fick krupp, hosta mitt i natten. Usch. Och man bara, nej, men nu fanns det inga krafter kvar i mig. Liksom.
Det var hemskt. Och våra nästa tjej hörde. Och när det bara sätter sig för, alltså den här tunga andningen.
Ja, nej, det är fruktansvärt.
Det är första gången jag varit rädd för hennes liv, tror jag. Alltså,
Ja, det är vidrigt faktiskt. Mm. Nu har hon haft det så många gånger så att man har liksom blivit lite så här, man känner igen det lite mer och vet hur man ska göra.
Mm.
Men första gångerna blev man ju panik, då liksom taxi till Astrid Lindgrens sjukhus.
Ja, vi har haft en sån natt, har vi haft, tack och lov bara en, men den var hemsk.
Usch. Ja, då är man inte så kaxig.
Nej.
Samtidigt som man är snabb på att fatta beslut ändå. Liksom.
Verkligen.
På något vis. Ja.
Mm. Fastnar vi verkligen i
Rakt ner i föräldraträsket.
Exakt.
Du representerar en ganska stor trygghet för mig, för att när jag blev gravid första gången, eller ja, jo, men under min graviditet första gången 2015, där jag födde barn i slutet på 2015, då var ju din podd Vattnet går den första kontakten jag hade med föräldravärlden, okay, så att säga.
Wow.
Ja, så vad din fin, röst känner jag redan nu är så här, åh, harmoniskt att lyssna
på. Men vad roligt att höra. Ja. Vad glad jag blev. Ja.
Kan du inte berätta
lite om den?
Ja.
Jo, men det började ju med att jag... ja, men det hela började ju egentligen i min egen så här förberedelse för att förlösa Essie, helt enkelt. Jag var väldigt kaxig och var verkligen så här, det här är inga problem. Jag är liksom en tävlingsmänniska, så jag har spelat fotboll hela mitt liv, alltid liksom sett mig som en som klarar fysiska grejer. Mm. Fysisk smärta är ingenting jag är rädd för. Liksom, eller, ja, men så. Kände mig det här. Ja. Jag gick på lite gravidyoga, men annars behöver jag väl inte förbereda mig det särskilt, tänkte jag. Det här, så här kommer det gå, jag kommer komma in där och så är det så, och sen så bam, bam, så kommer jag vara ute. Liksom. Så. Och det blev inte riktigt som jag hade tänkt mig, utan det blev väldigt jobbigt. Det blev väldigt ingen kontroll. Det blev liksom en smärta som var liksom överjordisk. Jag blev livrädd. Jag blev liksom, jag menar, så rädd och hade så ont att jag liksom, jag tappade tid och rum liksom. Så att jag fick ett litet, ja, men ett litet minitrauma efter det. Ganska chockad, ganska jobbig start liksom, mässig, och kände att jag inte hade någon liksom, vad heter det, connection. Alltså det tog lite tid med hela den biten, för att jag var själv liksom helt omtumlad liksom. Och där i det, när jag började liksom ta mig ur det, kanske, ja, kanske 3 månader, när det var 3 månader någonting, så började liksom man känna att man läkte liksom mentalt, och också mer fick en connection också med Essie då. Så började jag tänka på det här och liksom kände att jag kände också att varje gång som någon kompis frågade, ville veta storyn, liksom, hur det gick det till liksom, ja, så började jag storböla liksom, varje gång jag berättade om hur Essie kom till världen, så bara, ja, det bara öste liksom. Så då kände jag liksom ett starkt behov av att så här, dels, alltså, och för varje gång man berättade så kändes det lite lättare.
Mm. Det blir som så en liten terapi.
Ja, exakt. Och då kände jag också så här, men jag vill också höra andras berättelser. Så då började jag liksom söka runt och tänkte, det måste finnas en podd om det här, tänkte jag. Men jag hittade ingen.
Nej.
Så då kände jag, okej, men då gör jag väl en själv då. Och ja, så blev det. Så det började ju i ett behov hos mig själv liksom, att höra andras berättelser
om
förlossningar, ja, främst då, liksom, för att bearbeta min egen. Så det var ju verkligen terapi,
ja,
det bottnade i, helt klart. Och sen så satte jag i fart med det, och först från början kände jag väl typ att ja, men folk är väl kanske bara intresserade av kändisars berättelser kanske främst, för att det, man är ju lite så här kändissugen, ja, liksom. Men jag märkte ganska tidigt att det var, för jag fick ju otrolig respons direkt.
Ja.
Så jag märkte tidigt att främst kvinnor såklart mejlade mig och bara tackade. Liksom så här, och berättade sina stories. Det bara, ja, så här, öste in mejl. Jag känner att jag vill berätta och tack för att du har hjälpt mig. Så då bara märkte jag, herregud. Och det spelar ingen roll om det är en kändismamma eller en, någon situationstecken, en vanlig mamma eller förälder. Det påverkar så många.
Ja.
Så det bara kändes så himla stort och kul. Och jag hade, det tog ju ett tag innan jag fattade det. Liksom mycket som du berättade, att det påverkar så många. För det bottnade ju liksom något egoistiskt nästan. Att jag kände liksom att jag behövde hjälp själv. Medan det nu är det ju då 3 år, ja, lite drygt 3 år som podden har varit igång. Som jag känner att man gör en viktig sak för kvinnor och kvinnohälsan. Och det är ju jättehäftigt.
Ja, men verkligen, för jag tycker jag hör det här ganska ofta, att jag har många som jag pratar med så där, som känner att men jag trodde inte att det skulle vara något problem, och jag är van vid fysisk smärta, ja, och det här liksom. Andra kanske är lite klenare.
Exakt.
Hur kommer det sig att det är... Men så, jag vet inte om det är att det är dålig information, eller ifall det är att man är dålig på att ta till sig. Ja, att man tänker att det gäller inte mig, eller jag.
Det är väl säkert en kombination. För när jag pratar till exempel med Gudrun och Pascal, som är expert i podden,
ja,
då pratar vi mycket kring, det är väldigt många föräldrar som blir chockade av att när man är så att säga färdig så ska moderkakan ut och så ska man sys och så ska man börja amma och det gör ont. Det är mycket så här som händer som man blir chockad över. Varför ingen sagt det innan?
Ja.
Och så säger Gudrun, jo men vi säger ju alltid det på alla liksom så här föräldrautbildningar och möten med på BVC och så vidare. Men alla, framförallt första gångs föräldrar, är ju så otroligt fokuserade på att den här lilla bebisen som bara ska ut.
Mm.
Så att så fort liksom man har kommit till att sen är bebisen ute, så lyssnar man inte längre sen.
Nej.
Man bara kan ta in mer nu. Utan det är den här liksom latensfasen och liksom de här tre faserna och att öppna sig till 10 cm.
Mm.
Sen kan jag inte ta in mer. Liksom.
Nej.
Så att det ligger väl kanske mycket i det att man liksom inte fattar eller orkar ta in allt, för det är så stort.
Mm.
Och sen tror jag väl också att det är liksom innan man har gått igenom en förlossning, så det är ju omöjligt att veta hur jävla ont det gör. Liksom.
Mm.
Och det är omöjligt att veta sin smärtgräns i den smärtan. För det spelar ingen, liksom, som jag tänker då, fotbollsspelare, jag har fått alla möjliga smällar man kan få. Jag har liksom, mitt knä har gått av, jag har opererat det, liksom, jag har, du vet, hur kan jag inte vara förberedd på smärta liksom?
Ja. Men det är en helt annan smärta.
Det är en annan smärta,
exakt. Smärta, ja. Som inte, och den kan vara så väldigt olika också.
Exakt,
för,
exakt.
Ja.
Verkligen. Så att det går ju inte att förbereda sig på den första liksom, förlossningen. Det går ju inte. Alltså det är klart att det går att förbereda sig på informationen och liksom, träna på andning och meditation och allt möjligt så. Men att förbereda sig på hur smärtan är, det går ju inte. Liksom. Det är väl därför man kan bli så chockad liksom.
Men du har ju träffat så himla många olika föderskor och mammor genom åren. Är det svårt att få folk att berätta om sina förlossningar?
Ursäkta. Nej, det är det inte. Jag får väldigt många mejl från mammor som gärna vill berätta. Mm. Så saknas ju inte liksom mammor där ute. Det svåra kanske kan vara om man vill ha några kändisar. Mm. De är ju oftast lite mer så här att man ger intervjuer i samband med att man själva vill göra PR för någonting. Just eller just. Sådär. Så där är det lite svårare. Mm. För man skulle ju gärna vilja så här välja och vraka bland alla fascinerande kändismamas liksom, såklart. Men då blir det lite givande och tagande på ett annat sätt. Men även där liksom, har de väl liksom bestämt sig för att vara med i podden, så känns det som att alla blir väldigt så här öppenhjärtliga kring de här ämnena. För att det är så mycket känslor som rivs upp när man börjar prata om det.
Ja.
Så att jag tror att många kanske så här tänker att man inte ska blotta sig eller så. Men det går liksom inte. Nej. Att inte göra det så att säga. Det bara kommer. Liksom.
Vad tror du det är som gör att vi frossar så? För det blir ju ett frosseri. Liksom. Och en del har ju det där och älskar att grotta ner sig i förlossningsberättelser jämt. Och andra är såklart inför en för sin egen förlossning. Eller när man precis har varit igenom en och sådär. Men en del sitter ju bara och... Det är en av våra mest lyssnade avsnitt också. Det är ju när jag och Robban pratar... Alltså min man pratar om vår senaste förlossning. Nu gjorde vi en sån debriefing ihop liksom.
Kul.
Där vi berättade varsina perspektiv om den. Och det är ju ett av våra mest lyssnande också.
Mm. Nej, det är någonting. Och det är också väldigt kul. Vi får väldigt mycket så här mejl och kommentarer från tjejer som är väldigt unga. Som inte alls är sugna på barn än på länge. Mm. Som är så här tokfascinerade. Liksom. Men jag tror, alltså nu är det ganska så här, kanske lite farfetched jämförelse, men ändå inte, för jag tror på något vis, ni vet, så som män är fascinerade av krig.
Ja, och lumpen tänkte jag. Lumpen, alltså, det är så här, deras förlossningshistorien. Ja, precis. Men vi gick 30 mil
exakt.
Utan
och ni vet, alla så här,
mat och uppföljning och snö. Och
exakt.
Det var,
exakt. Ja. Och hur de liksom blir så här, ja men nu är det inte så vanligt i Sverige, men jag tänker på så här, alla amerikaner som har varit i krig eller upplevt sådana där saker tillsammans. Det är liksom ett band som förenar dem för alltid.
Ja.
Och lite så tror jag på något vis det är med förlossningar för oss kvinnor, att vi blir förenade i någonting stort liksom.
Ja.
Och vad är större än att skapa ett freaking liv?
Ja.
Det går ju, alltså det är ju herregud. Så det är nästan konstigt, eller det vore konstigt om det inte var fascinerande.
Ja.
För det är ju, trots att man har liksom fött ut två barn, så kan jag ju fortfarande inte inte förstå hur det är möjligt.
Nej. Alltså, men det förstår man ju inte när man är mitt uppe i det heller. Det är
nej, men alltså det är ju helt sjukt att det kan växa en levande organism, alltså ett barn som liksom Essie som nu snart är 4 år som kan prata och ha egna åsikter och bestämma vad hon ska ha på sig. Den har varit i min mage liksom. Det går inte att fatta. Så att det är liksom inte alls konstigt att vi är så fascinerade av det här, tycker jag.
Nej. Jag tänker också så här, kring förlossningar så känns det som att det är, eller det håller väl på att förändras lite grann kanske just tack vare dig och podden och bland annat så, men att det har liksom varit lite en prestige i hur man föder barn och hur man lyckas liksom, att så här, nej men jag hade ingen bedövning och det var, gick ju som en dans och det var kärlek vid första ögonkastet och jag behövde inte sy och det är liksom en A-förlossning, medan om man tar epidural eller kanske till och med ett planerat snitt där kanske det är,
ja, gud förbjuder,
det är fullast man kan göra. Men att det finns så mycket prestation i det där. Hur tänker Exakt. Du kring det liksom, efter alla stories?
Väldigt bra att du tar upp det. För det var faktiskt också en av anledningarna till att jag kände att podden behövdes. För när jag, precis innan jag skulle föda, bara några veckor innan jag hade due date på Essie, så läste jag, så hade Carolina Ginning fått barn. Mm. Och intervjuades i Aftonbladet, tror jag det var. Och rubriken var så här, förlossningen var som en rosa dröm. Jag bara, blev så jävla provocerad i efterhand då, efter jag hade fått barn.
Vad menar du, rosa dröm av blod och avslag?
Och det är ju fantastiskt att hon hade en sån fin upplevelse. Det är ju jättehärligt att vissa har ju det. Men då, alltså, efter jag hade fått Essie så kände jag så starkt att det är bara den bilden vi oftast får se.
Ja, antingen på det, film och så. Precis. Vattnet går och exakt. Sen åker man in och sen är det ett torrt litet barn med,
ja, men precis, med smink slät och vi har svin, huvud. Så jättefina. Alltså, det är antingen den bilden eller om det gått riktigt jävla illa så att någon dör eller någonting. Liksom. Ja. Det är ju de två bilderna som, det finns ju inga så här, har ju inte funnits något mitt emellan. Och allting med kvinnokroppen ska ju helst inte pratas om. Det är ju liksom bara kladdigt och äckligt och skamfullt. Och vi ska ju bara vara fina hela tiden.
Ja.
Ansade liksom.
Ja, det är. Det var han inte ansade.
Ja, exakt. Ja. Så att där kände jag verkligen också att vi behöver prata om alla former av barnafödande, alla former av graviditet, alla former av problem eller icke-problem eller härliga stunder och jobbiga stunder och det psykiska, det mentala, alltså så himla många aspekter. Alltså jag har hållit på nu som sagt över 3 år och jag får ju fortfarande mejl som bara såhär, ni har inte hunnit prata om det här än, kan ni ta upp det här? Det finns ju så mycket.
Ja.
Varenda story är ju unik liksom.
Verkligen.
Och nu i november så blev det en bok.
Det blev en bok.
Det var ju häftigt.
Jättekul.
Vad vill ni med den?
Ja, men jag eller vi kände ju väldigt mycket att det finns ju jättemånga gravidböcker, såklart. Det finns ju hur många som helst. Precis som matböcker liksom, eller kokböcker. Men jag kände att det fanns ingen bok, gravidbok som talar till alla föräldrar. Som, de flesta är ju skrivna för antingen bara den födande mamman eller blivande mamman eller liksom den så här, otroligt så här, vita kärnfamiljen. Liksom.
Mm.
Mamma, pappa, barn. Liksom.
Ja.
Och det är ju så långt ifrån samhället så, som det ser ut.
Ja.
Så jag tyckte att jag vill göra en gravidbok som var väldigt så här, inkluderande. Som talade till föräldrar. Inte mamma och pappa, utan till alla föräldrar, till partners, till mormor och morfar. Och liksom, de som är runt omkring familjen. Liksom. Ja. Till singelmamman som skaffar barn själv. Ja, men så.
Ja.
Jag kände att det behövdes en feministisk, en jämställd gravidbok.
Ja,
liksom.
Härligt.
Och så kände jag också att det behövde vara... Jag också, av alla gravidböcker jag har läst tidigare så har det varit ganska tungt att läsa. Jättemycket fakta som känns så här lite jobbigt. Det finns ju såklart jättemånga bra gravidböcker. Men jag kände också att det behövdes en bok som var lite så enkel, fråga-svar. Liksom lite enkel att läsa, med lite enkla tips. Sådär. Och också någon som tog upp liksom alla delar av liksom, graviditeten, liksom inte bara de olika stadierna och klåderna och problemen utan också liksom hur klär man sig, alltså sådana grejer som ja, också påverkar verkligen. Och så ja
kul,
Så det är jättekul. Ja. Så det är och sen är det roligt att bara släppa en bok.
Ja, men verkligen.
Bara en sån sak. Så att, när jag fick chansen så är det klart att man tog den.
Ja, förstås. Du sa ju också precis att, och så är det ju, att varje förlossning är ju unik. Men du som har hört så många stories, finns det också någonting som är ständigt återkommande? Förutom då att det kommer ett barn.
Ja, just det. Ja, men det är väl kanske det här att i stort sett alla som berättar om sin första förlossning säger ju att det blev inte som jag hade trott. Och att det första, liksom, det rådet som nästan alla har gett är att liksom förbereda dig på att vad som helst kan hända.
Ja.
Och det känns som gemensamt för alla. Att alla har någon slags bild eller målbild av hur saker och ting ska gå till. Och det är klart att det är inte så konstigt heller. För det är ju sådär, det är det man får lära sig. Att det är de här faserna. Och så, på så vis är ju alla graviditeter likadana. Man går igenom samma faser. Och sen så kanske det händer saker under tidens gång där som gör att man måste göra sig eller så. Eller, ja. Men ingen blir ju, alla blir ändå förvånade på något vis.
Ja.
För att det händer alltid något som gör att det inte blev exakt som man trodde. Liksom. Såvida man inte har en bokad dag för kejsarsnitt. Men då kanske det ändå blir, ja, jag trodde att jag skulle kunna stå upp direkt efter. Eller, ja. att jag inte skulle kunna stå upp direkt. Alltså det blir ändå någonting som gör att det inte blev exakt som man trodde. Ja,
men det är lustigt där, för jag tänker att det får man ju liksom höra, att förbereda dig på, det kan ju bli vad som helst. Ja. Och man har ju det i bakhuvudet, ja. Att det kan ju bli komplikationer och ja. Jag kanske behöver smärtlindring eller inte. Eller,
ja,
men ändå så är det som att man har, jag tror trots att man liksom vet det där rent logiskt, så har man på något sätt.
Jag tror inte man kan hjälpa sig själv. För att det är liksom, det är en sån stor grej det här med att föda ett barn. Att, få ett, liksom, att man kan inte stoppa hjärnan från att se bilder eller liksom tänka spår.
Ja.
Hur mycket man än vet, som du säger, att inte tänka så, så sover man ju ändå ett visst antal timmar på natt. Och liksom hjärnan gör ju vad den själv vill ibland.
Ja, men så är det ju. Och sen är det också så att när man, alltså för oss som har flera barn, så tänker man också att andra förlossningen, då utgår man, alltså då gör man ju samma fel igen. Man tänker att så här, det kommer förmodligen bli precis som första exakt. Gången. Fast man vet att så, alltså det nej. Har man ju också hört, ja, att det kan bli helt olika. Ja. Och så tänker man, nej men för mig så är det nog.
Ja, precis.
Så att man liksom,
ja, för då blir det ju då att då har man ju bara en sak att jämföra med. Så då liksom, och man tänker sin erfarenhet och det man varit med om, det kan man ju inte sudda bort liksom, i hjärnan. Så att det, ja, man spelar sig själv spratt hela tiden.
Ja, för det kommer jag ihåg. När min första förlossning var ju väldigt utdragen. Den tog ju nästan 2 dygn liksom, från start till slut. Och jag kommer ihåg det när min andra förlossning satte igång. Det var så här 11 på kvällen eller 11:30. Och då kände jag bara så här, det var en fredagkväll dessutom, så vi hade liksom gått hela veckan och man lite så här trött och nu ska man få sova och ta helg. Och så bara drog det igång och jag kommer ihåg att jag bara, jag orkar inte det här. Nu kommer det vara 2 dygn av smärta och liksom vakenhet.
Ja.
Och jag kommer ihåg den där hopplösa känslan att så här, det går inte, jag måste få gå och sova liksom.
Ja.
Sen gick det ju jättesnabbt, men hade jag vetat det hade det ju varit mycket enklare.
Ja, men det blir ju väldigt psykologiskt, verkligen.
Ja.
Du sa tidigare, Nina, att du brukar presentera dig med att börja med något jobbprojekt eller något sånt där, för att det är den du är liksom i först. Men hur upplevde du hur det var att bli mamma första gången, kommer du ihåg det?
Ja, det kommer jag ihåg. Det var väldigt, jag stretade verkligen emot. För jag har liksom alltid, ja, men som liksom identifierat mig med att vara personen med så här 1000 saker på gång. Hela tiden, väldigt aktivt och väldigt aktivt socialt liv. Liksom så. Så att bli mamma var ju verkligen så här. Jag,
hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Hey everyone, I'm Craig Robinson, co-host of the Ways to Win podcast, alongside my good friend John Calipari. I've been on the go recently, Phoenix, Kansas City, Chicago. If you're like me and have a home but aren't always at home, you have an Airbnb. Hosting your home or a spare room is a very practical side hustle. If you live in a big game town, you can Airbnb your place for fans to stay in. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Ska bevisa för alla, världen, mig själv, att ingenting har förändrats. Och det är också, man märker det, det är inte helt ovanligt när man blir mamma första gången. Här, ja, du vet, jag ska gå ut precis som vanligt. Så liksom, jag vet att det var kanske 10 dagar efter så var jag ute på, med kompisarna. Stackars Simone satt hemma med utpumpad mjölk. Han bara, hon skriker rätt mycket här nu. Och jag bara, du kan kom hit med henne till restaurangen då.
Ja, för jag liksom, tänkte missan inte rubba mina cirklar.
Nej, exakt. Så det var väldigt mycket så. Liksom. Absolut ingenting har förändrats. Men sen tog det väl kanske inte jättelång tid innan man började så här, kanske fatta att vissa saker har förändrats. Ja. Så. Men jag var väldigt så. Och det var jag också under hela första graviditeten. Jag skulle träna som vanligt, jag skulle prestera lika mycket på jobbet, jag skulle kanske prestera bättre på jobbet än vanligt för att jag var gravid, jag måste bevisa. Ja. Liksom, så. Sen är det så roligt att man tror att precis alla andra bryr sig om vad jag gör. liksom, ja. Som om inte de har nog med sina egna liv, så har de koll på hur mycket jag presterar. Absolut. Det är ju rimligt. Så att nu när man har fått sitt andra barn så skrattar man ju ganska mycket åt sig själv som första gångs mamma. För nu är det ju helt annat. Liksom. Nu känner man bara, men nu är det ganska mysigt att vara förälder. Det är ganska mysigt att bara ta sin lilla tid med lilla bebisen och bara inte träffa någon eller inte gå ut. Inte, ja. Du vet, sådär.
Och faktiskt helt prioritera vissa saker också.
Exakt.
Det här duktighetssyndromet som, ja, men som många har både under graviditet och ja, men som under förlossning och under första tiden som förälder. Ja. Det är så väldigt skönt och befriande när man väl orkar släppa eller vågar släppa lite på det.
Så jävla skönt. Förlåt att jag svär. Men det, är ju det
får man göra i vår podd. Fritt fram.
Nej, men verkligen. För det blev ju jättestressigt och det påverkade ju såklart också min... Alltså jag tappar helt ordet. Bonding med Essie. Vad heter det när man ska...
Anknytning,
tack. Det var exakt det ordet jag letade efter. Det är klart att det också förlängde den anknytningsperioden. Eftersom jag bara stressade ut och skulle så här, göra andra grejer. Istället för att liksom sitta och titta på mitt barn.
Ja, för där blir det också så här, så fort det blir lite gnälligt eller lite så här, då blir man, nu är det liksom, kan du inte bara sova
precis,
lite
kan
till?
Kan du inte bara chilla? Kom igen.
Var lite mer som en bloggbebis.
Precis, exakt.
Men hur känner du dig där? Nej, för nu är du ju ändå, liksom, nu har du 2 barn, men du är också uppe i en karriär och du gör mycket, fortfarande väldigt mycket roliga saker, verkar det som, ut och reser.
Jag är ganska dålig på att vara mamma ledig, 100% kan jag säga.
Ja. Men hur känner du? Hur gör du för att få ihop vardagen? Så här, tycker du det lätt eller tycker du att det är svårt?
Jag måste säga att jag tycker att 2 barn är inom situationstecken lättare än jag trodde. Jag fick väldigt mycket och det tycker jag är lite tråkigt att det ska vara så. Nu kanske det är jättejobbigt för jättemånga, men jag fick otroligt mycket kommentarer innan jag fick Rocco att så här, 2 barns
ett livet. Barn är inget barn.
Ja, precis.
Det är vi 2 barn.
Och det var som att liksom, nu kommer du förstå att hela världen kommer rasa ner. Du kommer ta något liv. Och absolut, det är en jättestor förändring. Och så får man ju också ha liksom, brasklappen att om man får ett kolikbarn eller sådana saker, det tror fasen det är jobbigt. Men jag tycker faktiskt, och kanske också tack vare att jag fick så mycket liksom, så här hemska föraningar eller liksom att folk sa att det skulle bli vidrigt, som att det inte blev, alltså då kanske man blev så här positivt överraskad. Jag vet inte, men jag tycker ändå att det har gått relativt smärtfritt fram tills nu februari.
Ja, precis. Vi inleder med att berätta om fruktansvärda månaden.
Ja, men faktiskt nu måste jag säga att just den här månaden har varit vår första så här, riktiga prövning, tror jag. Och då har vi ändå bakom oss liksom, Rocco har ju varit sämst på att sova, så vi har haft jättejobbigt så sett. Men jag tror också kanske att jag och Simone har haft som inställning att nu är det här. Nu tar vi oss bara igenom det liksom. Ja. Och
Det och blir också, ett undantagstillstånd.
Ja, men
liksom.
Det är ju lite det. Ja. Och sen visst att liksom förhållandet kanske inte blomstrar liksom under första året med en son som inte sover och liksom tre år. Det är inte som att vi har så här kvällar då vi bara så ser varandra djupt i ögonen och frågar hur dagen har varit, älskling. Nej,
alltså jag kan gå hela dagen och titta min man i ögonen.
Ja, men faktiskt.
Bara så här, har ögonen faktiskt, någon helt annanstans
ja, hela tiden. För, precis, men det är det. Ögonen, ens ögon nu, de är ju hela tiden på golvet. Ja. Man bara så här sveper situationen hela tiden.
Finns det något farligt? Var är de någonstans?
Vad är de? Och vad är det jag ska plocka upp grejer någonstans? Och vad är det jag ska göra näst? Alltså det är väldigt mycket så här. Det är ju mycket att man inte sitter still en sekund.
Ja.
Men en dag. Så där kan man ju säga att liksom själva livet, alltså själva att ta hand om två barn och liksom livet med dem tycker jag har känts relativt fine. Mm. Det är klart att det har varit jobbigt att inte få sova. Det påverkar jättemycket. Och vissa liksom, nu, så fort man har fått sova lite så glömmer man ju hur jobbigt det var. Men man kan ju se tillbaka i bloggen att jag har haft skitjobbigt också. Såklart.
Ja.
Men det är nog kanske främst det här med relationen att nu lättar man liksom det är lätt att glömma bort varandra. Och det är lite tråkigt.
Ja, och man tänker ju så här kanske att vi kan sätta det här på paus ett tag. Ja. Alltså det får ju vara som det är och man har kanske inte så mycket val. Men hur länge klarar ett förhållande av att vara på paus? Och vad händer om liksom man förändras under tiden? Där kommer vi in på lite det här med relationer och jämställdhet och så här.
Ja.
Hur jobbar ni kring det? Liksom?
Ja, men där...
Det är kanske är en svår fråga att svara på när man har en 9 månaders och mitt uppe i februari.
Ja, precis. Bara, ja. Nej, men jag måste säga att, och jag tror kanske inte jag hade kunnat göra något annat livsval än att välja en kille som Simone. Oväntat nog är han en italienare med extremt tydlig inställning på jämställdhet i hemmet. Hans pappa är inte sån, kan jag säga. man tänker en italienare så är det liksom inte direkt lika jämställt som i Sverige. Men jag skulle säga att han tar mer ansvar hemma än vad jag gör, faktiskt. Och det är egentligen inte... Vi har vissa uttalade grejer som att det här liksom... Städningen är hans grej, disk och tvätt är min grej, lagar mat, han kanske lagar lite mer mat än vad jag gör. De har vi så här förhandlat om, så här bestämt. Medan andra grejer har bara fallit på plats för att han har tagit, det är han som bokar om vi ska iväg någonstans. Det är han som ser till att liksom, räkningar, sådana där administrationsgrejer.
Ja.
Det är han som liksom, påminner. Alltså han kan ju ibland komma efter mig. Bara, du glömde bebis eller vad heter det? Blöjväskan. Sådana här grejer som jag hör att mina tjejkompisar får påminna sina män om.
Ja.
Så jag måste faktiskt ge honom lite love och shout out till Simone som är faktiskt otrolig. Han är faktiskt en otrolig pappa och make på de planen.
Mm.
Och på många andra plan också. Men varför att liksom highlighta just att han är sjukt jämställd och tar... Ja, alltså det är liksom, egentligen 2018 ska man inte behöva påpeka det. Nej. Tycker man. Men det tåls ändå att så här, uppmuntra andra män där ute att tänka lite mer på vissa saker. För annars blir det ofta, jag gillar den där reklamen, jag tror det är KPA-pension eller vilken det är, någon slags så här, den där pappas jävla ansvarsområde.
Ja.
Sjukt bra. Och hos oss kanske det är lite tvärtom ibland.
Ja.
Att det är mammas jävla ansvarsområde. För jag är lite glömsk och lite slarvig till man till vardags. Så han får ibland liksom komma och sopa banan efter mig.
Ja. Så, men du är ju också mammabloggare och lever i den världen väldigt mycket. Hur tänker du? Hur är det att vara mamma idag, skulle du säga? Hur behandlar vi varann och hur tänker du kring världen som så?
Hur vi är mot varandra och lite så menar du? Ja, alltså tack och lov så får jag mest positivt, mycket kärlek från mina läsare och följare. Väldigt sällan det blir liksom några hetska debatter och sådär. Vissa andra märker man ju få mycket otroligt mycket skit. Mm. Och där blir man ju så himla ledsen. Och jag förstår inte varför det ska behöva vara så. För man känner ju extra starkt, tycker jag, efter att man fått barn. Att vi kvinnor är så jävla coola, så jävla bra, så jävla starka.
Mm.
Och det är liksom som hela MeToo-kampanjen också har visat, att systerskapet kan ju för fasen lyfta berg. Ja. Liksom. Så därför blir man så otroligt beklämd att det finns så många som fortfarande liksom sitter på så mycket hat och så mycket ovilja gentemot andra.
Mm. Egentligen bara folk som har fattat sina egna beslut om vad som funkar bäst i deras familj. Ja. Och så ska folk liksom...
Varför ska man...
Ja.
Jag förstår inte hur det kan påverka någon annan människa vad jag gör. Eller liksom så. Absolut att det kan påverka alltså vi som mamma-bloggare eller influencers eller vad man än vill kalla alla, att man kan, självklart har vi plattformar att kunna påverka andra människor med våra beslut och vad vi vill visa upp och sådär, men att det ska att det ska göra att vissa känner ett behov av att hata någon för att man är olika liksom, eller väljer något annat beslut.
Ja.
Det är det jag liksom inte riktigt.
Men det kanske också grundar sig i någon sorts liksom osäkerhet kring föräldraskapet. Att man tänker att nu har jag gjort det här valet och så kommer någon annan och gör ett annat val. Ja. Nej, men och så känner man att det blir en indirekt.
Sjuka också tror jag mycket. Liksom, att man kanske inte har möjlighet att leva på det viset som den andra gör. Och det är mycket härligt och därför blir jag lite sur.
Ja.
Men absolut, mamma, det finns väl kanske ingenting som skapar så mycket osäkerhet som typ tonårslivet och mammaskapet. Man känner sig ju aldrig tillräckligt på något plan. Jo, men och kanske ännu mer nu så här 2018 att mamma, just som vi har varit inne på flera gånger här nu när vi har pratat, att man inte bara är mamma längre utan det är så många olika saker man är som kvinna i våran tidsålder. Tack och lov. Men det är också, man vill vara så himla mycket och man enligt samhället, enligt klimatet så ska man vara så himla mycket. Att det är klart att man känner sig otillräcklig.
Ja.
Man kan inte vara allt.
Nej.
Och det är klart att det kan skapa ilska och ledsamhet.
Ofta är det ju så att ett val innebär att man måste välja bort något annat.
Precis.
Exakt. Det kan upplevas så i alla fall. Att du kan inte göra någonting 100% om du ska välja en karriär till 100%.
Nej.
Så.
Nej, det är tufft. Verkligen.
Det är svårt att kombinera med ett 100%.
Och ofta är det ju också så här, man tänker också, det är också lite ett ansvar kan jag känna för oss som är bloggare och liksom, någon form av förebilder. Att det är så himla viktigt att vi också bjuder på den riktiga sidan. Kanske inte alltid, men ofta får man kanske bara se den polerade bilden. Att allting är så himla enkelt och roligt och
glatt. Ja, det är ju mycket roligare att lägga upp en bild på sitt barn när det är gulligt.
Ja, men exakt.
När det står och vrålskriker.
Ja. Eller man kanske så här, till synes har en blomstrande karriär och 5 barn och en fantastisk man och allting är bara härligt. Och sen så kanske man glömmer att säga, ja, men jag har också typ 2 barnflickor som bor 24, alltså nu hittar jag på här.
Liksom.
Men, det finns mycket som man kanske tar hjälp kring för att lyckas ha karriären också. Men så säger man inte det och så alla tror att bara, men hur klarar man av att både ha karriären, bla 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 bla. Men så kanske, ja. Man har massa andra saker som hjälper på. Alltså man måste täcka upp då ju. Och det kanske, får man inte hela bilden, då är det klart att man kan bli sur och avundsjuk och liksom. Så.
Mm, men jag tycker generellt att det har blivit bättre. Alltså många bloggare som väljer att visa det som inte är så vackert och enkelt och gulligt liksom.
Precis. Men jag tror att det är viktigt. Apropå det här med att skapa ett klimat där vi får vara öppna och prata om saker som berör oss. Liksom. Att, som vi har varit inne på flera gånger, att liksom kvinnor, vår hälsa, våra kroppar, det är ingen som ska så här, vara en slags perfekt litet skåp, utan det är som, det ska fan, vi ska diskutera, vi ska prata, vi ska ta plats.
Ja. Sen är det ju någonting med föräldraskapet också som gör att man blir så väldigt sårbar och hudlös.
Absolut.
Liksom. Och jag kan tänka mig att det är därför också det tar, alltså att det väcker så mycket känslor. Att sen, men jag har ju liksom valt att amma, så att de som flaskmatar, det, vad är det för? Alltså att, eller tvärtom. Att man tar det så personligt.
Ja. Nej, men det gör man ju kanske. Eller många gör det. Absolut. Alltså, det är jättesårbart såklart. För man vill ju sitt bästa för sitt barn. Det är det enda man vill. Men man skulle ju önska...
Men sen vill man ju också någonstans det bästa för sig själv. Alltså så här, ja, det är ju...
exakt. Och man skulle önska att man också kunde så här landa i att alla inte är likadana bara.
Mm.
Faktiskt. Vi är ju inte det. Så varför skulle våra barn vara det?
Ja, men exakt.
Och liksom bli matade på exakt samma sätt till exempel.
Ja.
Det funkar ju inte. Så det skulle man ju önska att man kunde så här lyfta blicken lite. Och det kan jag själv behöva ibland. Liksom. Apropå det här med att jag skulle prestera så himla mycket. Precis som att någon annan brydde sig. Liksom, varför skulle de göra det? Man måste ju bara tänka på sig själv. Vad funkar i min värld?
Ja. Och vem är det som kommer att liksom klappa mig på axeln för att jag sitter 2 timmar extra trots att jag helst vill gå hem och lägga mig på soffan?
Ja, men precis. Och likadant med till exempel amning då. Om det inte funkar, nej, men då är det ingen som kommer, det är ingen som kommer liksom tacka dig för att du så här sitter och gråter i en månad och har jätteont liksom, i dina bröst. Nej, för att det inte funkar. Det är okej att ge ersättning då. Det är ingen som kommer döma dig för det. Liksom. Så. Så man måste ju bara se hur det vad funkar för mig.
Mm.
Och det hoppas man ju att fler ska kunna tänka istället för att liksom kanske då bli upprörda och kommentera något elakt eller så.
Vad brottas du själv med i föräldraskapet just nu?
Bra fråga. Alltså främst är det nog en stigande oro kring Essie. Alltså ju äldre hon blir, desto jobbigare blir ju oron kring alltså så stora saker liksom. Kompisar, vad gör ni? Får du vara med? Alltså jag målar också upp så här läskiga grejer som liksom, jaha, ni har ju en manlig förskolelärare, jaha. Hur gör ni på toaletten? Alltså du vet, sådana där grejer som jag terroriserar mig själv med liksom. Men också, vi har precis sålt lägenheten som vi sitter i nu och ska börja titta på hus. Ja, hur ska hur kommer det funka för Essie att flytta? Börja ny förskola? Skitjobbigt. Tänk om hon inte får vara med och leka. Alltså alla de där grejerna. Och typ att man börjar så här oroa sig för mobbing i skolan redan nu fast det är så här 2-3 år bort. De grejerna och hur jag ska kunna stärka henne i liksom att bli ett självsäkert barn. En tjej som tar för sig och liksom inte eller om jag ska älska in och rodda alltså vad där ska jag in och försöka eller ska jag bara så här, vara en stöttande mamma.
Det är ju liksom en kontrollförlust på något sätt när de blir äldre och man inser jobbigt. Att de har sitt eget liv och måste bygga sin egen plats i en grupp. Och har man liksom rustat dem tillräckligt för det?
Exakt, och kan jag rusta dem? Liksom, hur gör jag? Du vet.
Finns det någonting man hade kunnat göra bättre? Precis. Det är alltid det tänker på något sätt.
Och också kanske så här, en av de största orosmolnen som jag typ alltid har haft sen hon var så här, kommer hon berätta saker för mig?
Ja.
Så här, kommer hon vara öppenhjärtig mot mig? Lika mycket nu när hon är 3 år som när hon blir tonåring.
Ja.
Kommer hon komma till mig om det är något? Och, så här, och ibland kan man få panik bara för att hon inte svarar på vad hon fick att äta till lunch på förskolan. Hon kan
du
inte berätta.
Måste berätta för mig.
Det är jätteviktigt. Så det är väl alltid en liten stress, tror jag.
Du, det börjar faktiskt bli dags för oss att avrunda nu, vilket är jättetråkigt.
Lagom till ett kjall, jag sa.
Ja.
Så men jag tänkte ändå höra med dig, Nina. Du som liksom har... Du verkar så klok mamma på många sätt.
Oh, har du någon... Det är bara den ytliga bilden som jag ville förmedla.
Vi låter oss gärna förmedla.
Vad skulle du vilja ha, eller vad skulle du vilja ge för tips och råd till någon som kanske är gravid nu, som står inför föräldraskapet för första gången och sådär?
Just det blir aldrig som vi tror det.
Nej, precis.
Köp boken, exakt.
Vi kanske ska säga vad den heter också. Så
att ja, men den heter Vattnet går. Vi gör lite gratis reklam där. Tack för det.
Både för bok och podd.
Ja, ja, precis.
Rekommenderas exakt. Varmt.
Samma namn på både podd och bok.
Du, jag fick med det nu. Om du får slut på intervjuer och, eller intervjuoffer och, ja. På Vattnet går, så kan man göra, det är många som kallar att när barnen flyttar hemifrån, att det är som en andra förlossning.
Ah,
då kan du intervjua intressant. Folk som har barn som har flyttat hemifrån.
Barnet går.
Gud, precis. Ja, sjukt bra. Barnet går. Det var ju en väldigt bra titel.
Ja. Ja, så kan du förbereda dig inför det.
Ja, för det börjar man ju oroa sig för redan nu. Nej, men det är väl verkligen någonting som man ska vara beredd på när man ska bli förälder. Att oron kommer ju vara som en andra kompis hela tiden.
Ja, det är en konstant filt.
Verkligen. Men råd är väl, och det kanske är svårt att, det är väl väldigt svårt att göra när man får sitt första barn, men man blir bättre på det med sitt andra barn, som du kanske märker. Att sitta lite lugnt i båten, liksom. Inte dra för stora växlar på någonting. Och att varje, speciellt första året, barnet går igenom så otroligt många faser.
Mm.
Den ena dagen är inte den andra lik. Så när man tror att bara, gud, ska det vara så här nu för resten av mitt liv? Men vänta en vecka eller två dagar så har du ett helt annat barn.
Mm. This too shall pass.
Exakt. Ja, men exakt. Och det är också jäkligt viktigt precis för förhållandet att veta. Att man liksom ser det lite som en krissituation. Att nu går vi in i ett liksom, jag vill inte säga ordet krig, men bara för att det blir att förringa hemska saker. Men alltså att man förstår att det vi nu går in i är någonting som kommer vara jobbigt. Jag kommer kanske inte orka fråga dig hur du mår idag, kära älskling. Du får bara ta det faktiskt. Och så pratar vi om två år. Alltså lite så, men att man kanske, att båda inser det i förhållande. Att vi kommer inte kunna ha sex som vi hade innan. För det är ingen som orkar det.
Precis, så det är bra att ställa sig in på.
Ja, att man redan vet det. Att det kanske inte kommer vara så att man liksom kommer ha det här romantiska livet som man hade innan. Men det kanske kommer tillbaka sen när vi fått sova en natt. Liksom. Men att man liksom går in med det båda två. Och att man har ett samtal om det, tycker jag också, innan barnet kommer. Så att båda liksom verkligen kan fatta att man behöver, att det liksom, bara för att jag inte orkar prata med dig eller vara trevlig med dig betyder inte att jag har slutat älska dig. Så. Jag tror att om man är medveten om det innan, så tror jag kanske att många förhållanden skulle kunna räddas under det där första småbarnsåret.
Mm.
Då så många tyvärr delar på sig.
Mm.
Så det är väl en sak. Och också det här liksom att försöka ta det lite lugnt. Och vara snäll mot dig själv.
Mm. Bra.
Bra tips.
Verkligen.
Ja.
Ja.
Men vad bra. Och ja. Ni ska ju resa bort.
Yes.
Så vi vill önska en trevlig resa.
Tack
vi
snälla.
Vi är inte alls avundsjuka. Nej. Vi tar tänker gärna snöstorm.
Ja, precis. Förhoppningsvis kommer vi hem och är friska. Det är målet med den här resan.
Ja, men det är bra.
Ingen mer vabbdagar. Exakt.
Ja. Men jättekul att få ha dig med, Nina.
Tack för att jag fick vara med. Ja. Jättekul.
Och tack för er som lyssnar. Så ifall ni har frågor eller andra synpunkter så kan ni mejla oss på podcast@lifewithkids.se. Annars hörs vi nästa vecka.
Ja, hej då!
Hej då!
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.